Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det är två väldigt starka minnen för mig. Det är första gången jag blev uttagen i juniorlandslaget och när jag fick till A-landslaget också. Men den juniorlandslagsuttagningen, då det brevet sov jag med under kudden väldigt länge och var, ville inte visa något utåt, men när jag var själv så var jag oerhört lycklig och glad och hade svårt att fatta att det var sant.
Det är 45 sekunder kvar. 45 sekunder och 3 måls ledning. Och Sverige är världsmästare. Sverige är världsmästare i handboll. Och på bänken så reser sig spelarna upp och kramar om varandra. Och Kalén sträcker handen upp och spelet går vidare. Och det är svenskt mål! Och det är Johan Eklund. 27-23.
Och förnedringen är total. Man gör en tunnel på den ryske försvararen. Och ja, det är helt makalöst att se scenen här nere.
Oj, oj, oj. Thomas Svensson och Staffan Olsson kramar om varandra. Funktionärerna får gå in och säga till spelare och press att gå och sätta sig. Det är 5 sekunder kvar av denna VM-final. Sverige leder 27-23. Matchen är slut. Sverige är världsmästare i handboll.
Det där var Radiosportens referat från VM-finalen i handboll 1990. Det var 25 år sedan och den där segern och VM-titeln var början på en storhetstid för svensk handboll. Landslaget blev Bengan Boys. Förbundskaptenen Bengt Johansson och många starka profiler följdes åt i många år efter den där VM-finalen. Veckans poddgäst var med på planen då. Staffan Olsson, en av Sveriges bästa spelare genom tiderna, numera själv förbundskapten. Han har tagit 2 VM-guld, 3 OS-silver, 4 EM-guld och 4 titlar i Bundesliga med Kiel bland annat. Vi pratar en hel del om skillnaderna mellan Tyskland och Sverige. Staffan har bott i Tyskland i 13 år. Han var en superstjärna men brottas ändå med känslan av att många i Sverige såg honom som en bohem mer än en seriös idrottsman. Att han blev placerad i ett fack. Det satte spår som är svåra att sudda ut. Vi får höra om vägen till toppen förstås, men vi börjar ändå i nuet. Landslaget har ju nyss kommit hem från VM i Qatar. Sverige åkte ut mot Polen i åttondelsfinalen. Förbundskaptenernas kontrakt går ut i sommar och alla undrar hur det blir nu. Och jag undrar om han är nöjd med VM egentligen, så vi börjar där.
Det bär mig lite emot, märker jag, när jag ska säga det. Men ju mer jag har tänkt på det och fått lite avstånd till det så känner jag mig ganska nöjd med den prestationen som vi gjorde. Även om både Frankrike och Polen-matchen hänger självklart kvar lite sådär. Men att ser man det över hela turneringen så tycker jag att vi presterade en ganska bra handboll efter de förutsättningarna som vi åkte dit med.
Och nu pratar många om att ert kontrakt går ut och sådär. Vad har du för tankar kring det?
Ja, det är väl ganska rörigt i de tankarna. Så att jag kommer väl, har väl redan börjat den processen med att fundera och tänka efter och känna efter. Och sen så är det alltid två parter och jag kan ju tyvärr, höll jag på att säga, inte bara bestämma själv, utan det kan ju faktiskt bli så att förbundet också säger att de inte vill förlänga och då kan ju jag fundera hur mycket jag vill, så att säga. Så att det är väl, handbollsförbundet har sagt att vi ska sätta oss ner i februari-mars här och ta något snack, så då vet jag också mer vad det bär hän, så att säga. Men att jag jobbar väl ganska intensivt i mina tankar med att känna efter och fundera på vad jag vill.
Vad är det mest som ska landa i det pusslet då?
Ja, det är nog helheten sådär. Jag försöker väl gå igenom också vad jag och Ola har gjort under den här perioden och hur framtiden ser ut sådär. Och sen så ska det ju vara att jag vill ju verkligen, och det tycker jag att man ska göra, brinna för om man fortsätter. Så att, och det är väl det jag måste också känna efter. Man blir rätt urlakad så här, direkt efter ett mästerskap, så tar det ganska mycket kraft sådär. Så att då jag verkligen också inte försökt tänka på det här innan mästerskapet, utan försökt hålla fokus på det. Och sen så har jag ju vetat att jag har en period här som jag kan fundera. Och då, så att det är väl det som snurrar mycket i huvudet just nu.
Men står det och väger där, är det bara att du ska vänja dig vid den ena eller den andra känslan så att säga inför framtiden?
Ja, men sen är det ju också, det är kanske just med, om man jämför med vanliga jobb, så är det ju också så att det finns en, om vad ska man kalla det för, marknad där ute. Och det är ju inte så att vi som tränare bara kan peka och säga att där vill jag jobba, eller i den klubben vill jag jobba med. Så att det är väl också vad som finns på, som andra möjligheter också, ska man vara helt ärlig och säga. Så att och det gäller ju också då att själv veta och känna efter vad jag vill, för att båda sidorna lockar ju. Jag tycker att jag har haft en fantastiskt rolig period som förbundskapten, men det finns ju saker som jag i vilket fall saknar i, som man har som klubbtränare, som inte finns på samma sätt som förbundskapten. Det jag tycker att det skiljer sig ganska mycket i en hel del saker på de här två jobben så att säga. Och det är väl det också, och just hur mycket saknar jag de här delarna som man kanske inte har så mycket av som förbundskapten, som man har en större del av i som klubbtränare, med påverkan i spelares utveckling och sådär, som jag både tycker att jag är ganska bra på, och jag tycker att det är väldigt spännande också.
Ja, vi får inget svar här och nu.
Nej, jag hade gärna givet det om jag hade kommit så långt. Det hade jag inte haft några problem med. Så att, det är inte synd om mig på något sätt. Men det är alltid lite kämpigt när man känner så här, eller när jag känner så här, så tycker jag att det är lite halvjobbigt också.
Men vi gör så då att vi backar tillbaka bandet 50 år ungefär på den
det
unga,
låter så mycket.
Jag vet, man törs inte nästan göra det nu, men så är det ju. Den unge Staffan Olsson, vad tyckte du om att göra då?
Ja, jag är född i Uppsala, och sen så efter ett halvår så flyttade jag, eller min familj då, till Östersund, och där bodde vi tills jag var 5 år gammal. Det var pappa som fick jobb uppe i Östersund, och sen fick han jobb nere i Sollentuna, så då flyttade vi till Märsta. Så att jag kommer väl inte ihåg så himla mycket från Östersundsperioden, mer än filmer och sånt där man har sett. Men att vi, så att när vi flyttade till Märsta så började jag ganska snabbt med idrott av all dess slag egentligen. Och var väl en rätt livlig pojk om man tittar till lågstadiet sådär. Och sen så började det väl med, man började ju generellt lite senare på den tiden än vad man gör nu för tiden. Så att men idrott rent generellt har alltid varit något som jag alltid har tyckt varit kul i alla dess former egentligen, och framförallt kanske då med boll eller något i lagidrotter. Sen har jag provat på en himla massa sporter, och jag har väl försökt analysera varför, om det var att jag inte kunde sitta still eller inte hade någon ro så där. Men att jag har provat på väldigt, väldigt mycket idrott, och där tror jag att min känsla av att Sigtuna kommun eller Märsta också var en väldigt bra kommun, för det fanns möjligheter till att prova på egentligen allt man ville och kände för.
Var det en slump att det blev just handboll sen?
Ja, det skulle jag nog vilja påstå. För första kontakten jag fick med handboll var just att Skåne IF då gjorde en arrangerad klassturnering i kommunen. Så de åkte runt till alla, tror att vi gick i fyran då, så åkte de runt och så fick de en kvart på någon lektion och frågade om det fanns ett intresse för att bilda ett klasslag och spela en klassturnering i Märsta då. Och där var vi ett gäng killar som var allmänt idrottsintresserade. Jag tror vi sysslar med de flesta idrotterna som sagt då, som tyckte det lite jättekul att anmäla oss ett lag där. Och där på den turneringen så gick ju då tränare och folk från Skåne IF och frågade om man ville börja spela handboll på riktigt, om man nu säger så, i organiserad form då. Så att det var verkligen en tillfällighet att det blev att jag hängde på det tåget med handboll.
Mm. Lag idrott kontra individuell idrott. Och nu har du en ganska lång karriär och både som spelare och tränare när det gäller lagidrott. Men hur ser du på skillnaden där att det blev?
Ja, jag provade ju på en del sporter individuellt också med tennis. Jag hoppade höjd. Jag tror att jag var på någon brottningsträning med något, så har jag något svagt minne av också att prova på. Simmade ett tag gjorde jag också. Så att, men att jag vet inte, och det där är väl lite hur man rent generellt är som person och sin personlighet. Och lagidrotterna har jag alltid gillat mer än att syssla med någonting helt själv. Så.
Hur snabbt upptäckte du att du var väldigt duktig?
Ja, men någon slags bollkänsla upptäckte jag väl rätt så tidigt att jag hade ganska lätt för just bollidrotter. Sen är det någon del av mina kompisar som säger att det var så jäkla bra var du inte i typ fotboll och sådär. Men att jag hade lätt för pingis, tennis och alla bollidrotter och tyckte det var jäkligt roligt rent generellt. Så att, sen det är inget man springer och funderar på i den åldern så där att fanken, det här har jag en talang för, eller jag gjorde inte det i vilket fall, men att jag upptäckte att jag tyckte det var väldigt roligt att ha med en boll att göra i vilket fall.
Hade du några tankar på att ja, men det här kan jag nog bli bra på, eller vad, körde du bara på?
Ja, jag körde nog på väldigt länge. Sen så just när jag kom upp i mellanstadiet där så fick jag väl ganska jobbigt framförallt i skolan, och det var att jag funderade på varför, vad som hände med mig där. Men då sökte jag mig väldigt mycket mer till idrotten när och det var något andningshål för mig på något sätt. Då vet jag, min kära mor då hävdar ju att när jag fick några påringningar från en lärare, eller mina föräldrar fick påringningar från skolan att jag inte hade skött mig så bra, så försökte väl de att förklara för mig att skolan var väldigt viktig, och då hade jag väl skrikit i något vredesutbrott där att det struntade samma, för att jag skulle ändå bli proffs i handboll. Och det är inget jag kommer ihåg själv, och jag på den tiden visste jag nog inte ens om att det fanns proffs i handboll, så att det drivet att jag ville bli någonting inom idrott, det har nog funnits där. Sen om det var en skyddsmekanism för att det inte gick så bra i skolan eller inte, det vet jag inte, men att det har varit en drivkraft. Men sen jag har inte liksom så speciellt tidigt sagt att jag ska vinna VM eller någonting sådär, men jag kan nog känna att när jag upptäckte att jag var ganska bra i handboll och att det gick ganska bra sådär, så kan jag känna den här drivkraften, och att jag drömde väldigt mycket om att spela i landslaget framförallt.
Bortsett från den här fokusskiftningen där som du berättar om nu, hur gick det i skolan då?
Ja, det gick ju sådär. Jag var alltid i skolan, så jag var ingen sån där som skolkade, utan jag var alltid där. Men jag var en väldigt jobbig elev och lite bråkig sådär, hade svårt att sitta still, hålla tyst, och fick väldigt snabbt ett sånt där rättvise, att allt skulle vara så rättvist och sådär. Och det var ju säkert jobbigt för mina lärare och jobbigt för mig också, att jag tyckte mycket var orättvist. Och, fokuserade nog inte på rätt saker. Så att skolan var en rätt jobbig sak för mig sådär. Att jag tyckte inte att det var jättekul. Men som sagt var jag var alltid där och var väldigt plikttrogen så. Men att läraren hade nog önskat att det kanske var bättre att jag inte var med på en del lektioner. Så där. Men samtidigt så var den jobbigaste perioden var nog faktiskt i mellanstadiet. Sen så blev jag med betoning på väldigt sakta, lite lugnare. Så att jag gick ändå ut gymnasiet med kanske inte den mest attraktiva linjen då, som det hette då, var distribution och kontor. Men den jag skrapade ihop ett medelbetyg på 3,0 där i slutändan, och det var high score för mig. Så att det gick uppåt hela tiden. Vi hade ju betyg sen på den tiden, tror man fick betyg redan i mellanstadiet ju, och hela tiden i högstadiet då. Så att jag började väl på en väldigt låg nivå och gick sakta men säkert upp till en okej nivå i vilket fall.
Kommer du ihåg vad du kände första gången du blev uttagen i en landslagstrupp?
Ja, det är ett otroligt starkt minne hos mig. När jag, på den tiden då, så fick man ju brev. Och det är två väldigt starka minnen för mig. Det är första gången jag blev uttagen i juniorlandslaget. Och när jag fick till A-landslaget också. Men den juniorlandslagsuttagningen, Då det brevet sov jag med under kudden väldigt länge och ville inte visa något utåt. Men när jag var själv så var jag oerhört lycklig och glad och hade svårt att fatta att det var sant.
Stämmer att du i det brevet också blev tillsagd, eller hur man ska uttrycka sig, att det kanske vore bra om du klippte håret?
Ja, en liten sån uppmaning var att det var inte passande att spela eller representera Sverige i pannband. Och jag vet inte var de fick det från, för jag använde aldrig pannband. Men att det var väl en liten sån här fin vink att de tyckte att jag kanske skulle klippa mig lite. Och jag gjorde ju det lite provokativt med att jag gick och klippte mig 3-4 centimeter, för att när han frågade mig, om man skulle ha frågat mig, så kunde jag i vilket fall säga att jag har varit och klippt mig, som det stod i lite fint i brevet. Så att, men det blev inget mer av det än så.
Har du alltid haft samma frisyr?
Ja, nej, jag har varit långhårig sedan jag kanske var 17-18, och det... Nu hoppar vi lite då, men det var väl jag böt när jag var 15 år från Skåne till HK Cliff i söder om stan, och det var väl det brytet också som jag verkligen började satsa på handboll på riktigt. Och där var det många just i det här Cliff-gänget som var väldigt långhåriga, och den trenden hängde jag på. Sen så sakta men säkert så klippte sig en efter den, och jag gjorde det inte. Men att jag var långt tillbaka, men sen har jag haft lite rak och kortare lugg än vad jag hade. Den frisyren är väl ganska rolig att titta på just nu, men då tyckte jag att det var rätt coolt. Men det känner jag väl inte längre. Men sen i 17-18-årstiden så har jag haft långt hår.
Uh-huh. För det är väl de som inte är så intresserade av handboll precis, men är tittar lite då och då. Det de vet är väl, ja, Staffan Olsson, det är ju han med det långa håret. Hur känner du för det?
Så är det ju, och det är väl också något jag har vant mig vid. Och det är ju populärt att prata varumärken och sånt där nu för tiden. Och det är väl många som har trott och kommit fram och sagt att det har varit ett medvetet val av mig, och det har det verkligen, utan jag har alltid trivts i långt hår. Och sen så är det klart att nu skulle jag nog få svårt att klippa mig kort, tror jag, men det kanske faller av automatiskt, jag inte har något val förr eller senare. Men att det har bara blivit att jag har trivts i långt hår, och sen har det inte varit så mycket mer eftertanke än så.
När började du tjäna pengar på din sport?
Ja, det är lite dålig på just på åren så där, men att det var ju när jag fick ett A-lagskontrakt i i HK Cliff. Och vad kan jag ha varit? Det kan ha varit typ 19 år kanske. Då hade jag 1500 kronor i månaden, i 10 månader. Så att det var 15 000.
Fick du sommarjobba sen?
Ja, precis. Så att det var mitt första kontrakt som jag fick lite pengar för. Uh-huh. Det täckte bra precis hyran på lägenheten som jag hade.
Uh-huh. Och från den här första landslagsuttagningen i junioråldern och sådär, hur skulle du beskriva kurvan sen upp till seniorlandslaget och din karriär?
Ja, det jag upptäckte, jag växte ju relativt ojämnt, om man nu kan uttrycka sig så. Jag var lång i en period, sen stod jag stilla i tonåren ett tag och var en medellång kille, om man nu kan uttrycka sig så. Och sen så sköt jag höjden väldigt, väldigt sent. Första gången jag började växa där igen, så att säga, då tror jag var 16-17, och sen fick jag faktiskt en släng till på 7-8 centimeter när jag var 18-19 där. Och då började jag också märka att det fanns inte så många vänsterhänta, och framförallt inte som var långa. Och jag märkte ju också någonstans att folk började tycka att jag var intressant, om man säger så, just på av både vänsterhänt och lång. Och svensk handboll hade nog inte haft så många just vänsterhänta och storvuxna då, eller långa åtminstone, för jag var ganska smal och har väl ju sig alltid varit det, men en del kilo lyckades jag lägga på mig. Så att men jag levde ganska mycket på talangen då, tyckte jag, och det så här i efterhand. Och när jag böt i HK Cliff så hade vi en rätt målmedveten tränare som hade en, och det var därför jag böt till dem, för att de ville satsa på att vinna junior-SM i 2 år senare. Och då började vi träna, men jag gjorde bara det som egentligen som tränaren sa åt mig. Och det var nog först när Roger Agge Karlsson tog med mig som lärling på ett A-landslagsläger. Och han hade väl sett just det här att jag var lång och hade väl en hyfsad speluppfattning och ville verkligen satsa på mig. Och då fick jag komma med på ett läger ute på Bosön som 20-åring, fast jag var egentligen inte aktuell för A-landslaget. Och då började han sätta faktiskt press på mig på ett positivt sätt. Och han var det nog den som på riktigt fick mig att förstå att skulle det här bli någonting mer än en talang, så var jag tvungen att börja träna. Och han gjorde det väl på ett rätt roligt sätt, för att han tvingade, låter ju hårt, men han sa att jag skulle skriva en egen träningsdagbok och jag skulle träna över sommaren som kom där. Och jag fyllde i lite, för jag hade inga kunskaper om det, utan skrev vad jag tyckte att jag skulle göra. Jag fick tillbaka den där träningsdagboken av han 2 gånger och sa att nej, det här måste bli mer träning. Så tredje gången så när jag lämnade in den sommarplaneringen så sa han okej, nu ska du bara göra det här. Och det var väl en sådär att nu är jag som har skrivit det här och då måste jag göra det. Och det var nog så här första aha-upplevelsen, plus att han hade ett krav på oss att vi skulle klara en viss Cooper-test-tid för att överhuvudtaget få vara med. Sen med lite eftertanke så hade jag kanske fått vara med även om jag inte hade klarat den Cooper-tiden. Men jag tog det väldigt allvarligt, och på det läget sen som jag fick komma med så klarade jag den tiden med över 50 meter till godo också. Och det kommer jag också ihåg så där, att det var en enormt skön känsla. Och då förstod jag också att det går ju att träna och det lönar sig. Så att det är jag oerhört tacksam för, att han lyckades med att få mig att förstå att det är faktiskt träning som gäller.
Du beskrev tidigare att du var plikttrogen i skolan och också att vad det betydde just när du skulle det här träningsupplägget, att du skulle ha gjort det själv och så skulle du följa det och sen visa. Hur viktigt har det varit för dig att visa att du har gjort det som ska göras och att andra ser att du är bra?
Det är en svår fråga tycker jag. Det har väl funnits någonstans i mig, men kanske i vissa fall på fel prioriteringsområden, om man säger så.
Men hur menar du då?
Nej, men om att ha skolan så hade jag kunnat kanske varit haft fokus på rätt saker där, så hade det säkert också varit lite bättre. Men att det är någonstans som man går framåt lite så har ju det där funnits någonstans i, och ett klart bevis på det är väl att jag har trivts väldigt bra i Tyskland som är rätt så mycket så att det är lätt att generalisera, men det är klart att de är väldigt organisatoriska och det ska följa en viss mall, och det är väl det som folk också, och jag kanske haft jobbigt med och trott att jag inte är en sån person, och framförallt att man just, jag hamnade ju ganska snabbt i det här facket som en bohem och lite bolllirare, och det tyckte jag också var jobbigt själv, för jag ville nog inte, och varför vet jag inte, var den personen utåt sett liksom, att jag ville bevisa att jag var något mer än bara den här långhåriga bollbohemen. Och så att det är ju någonstans som det där har, det finns hela tiden där bak, och det har jag märkt nu också när jag blev tränare, så fick jag en upptäckt att jag hade ett otroligt stort kontrollbehov, vilket både tror jag många i min närhet, men även jag blev lite förvånad över att det var så stort.
Har du känt att, eller har det känts orättvist att folk har sett dig som bohem och lirare?
Jag försöker ju komma väck från det här orättvist nu när jag blir lite äldre. Men att det har varit en drivkraft för mig med just de här sakerna, att bevisa att jag faktiskt inte bara är en bollbohem. Och jag vet faktiskt uppriktigt inte varför jag tyckte att det var lite jobbigt, men att jag ville väl också någonstans bevisa att jag var, för bollbohem kanske inte, eller jag tolkar det så att man kanske inte upplevde så seriöst då. Jag ville nog försöka framstå som seriös också.
Du har ju, som sagt, apropå Tyskland, jag varit proffs i Tyskland i 13 år. På vilket sätt har det präglat dig?
Ja, det ganska mycket just med de här sakerna. Så jag böt ju på den tiden, så var det ju innan bossmandomen som kom 1996, så var det ju i de flesta bollidrotter bestämt också med att man fick, det var begränsat med utlänningar som fick spela i lag då generellt i Europa, och i Tyskland så på den tiden så fick varje lag bara ha en utlänning. Så att det var, jag tror att jag var den tredje eller fjärde spelaren som stack ut i Tyskland. Och då så kom jag till en division 2-klubb som skulle göra en satsning på att gå upp i första ligan. Och det var oerhört viktigt för mig och lärorikt och kanske bra också, för att jag har nog alltid varit ganska sen i min utveckling, och jag tror att det var bra att jag fick känna på den miljön och lära mig mycket i andra Bundesligan. Men det där var det nog de här första grejerna som också är väldigt tyska, om man nu ska generalisera, så det är just det här med att först är det arbete och sen är det nöje. Det är liksom, det var det första de präntade in i mig, att och gör ditt jobb, då kan du få liksom göra något roligt också, men man ska banne med göra jobbet innan man gör något roligt, och det har nog satt sig väldigt hårt i mig, och jag tycker väl att jag börjar bli mer och mer svensk igen, men att jag var väldigt påverkad av Tyskland på så sätt och trivdes med det väldigt mycket, för att de, just det där att den bilden man har av tyskar, att de är väldigt fyrkantiga och sådär, men när de har roligt så är de jäkligt roliga också och kan slappna av, och det, jag tycker att det var, ja, jag trivdes väldigt bra. Vi fick ju våra barn i Tyskland, och familjen har alltid trivts bra på de tre olika ställen jag har varit, och vi har fått nya vänner genom tyska vänner, och de har tagit väl hand om oss överallt vi har varit. Så att det jag ser tillbaks på de 13 åren som en otroligt härlig period i vårat liv, i familjens liv.
Och barnen som sagt är födda där och gått i skola där och så. Och det måste ju också ha vissa kontraster där gentemot Tyskland och Sverige på alla möjliga sätt.
Ja, när vi kom till Kiel var det när barnen började i skolan. Och det var min fru som hittade den här byn lite utanför Kiel, för att vi flyttade dit 96, och då var det ett OS-år, så att jag hann faktiskt inte åka dit och titta på boendet, så att det var min fru som skötte allt det. Hon hittade den här lilla härliga byn precis utanför för Kiel då, som heter Mellstorf, och där fanns det en gammal hedlig byskola med en etta och en tvåa, en trea och en fyra, och det var lite Bullerbyskola sådär. Men det som nog var väldigt ovant för oss svenskar var att lärarkåren var nog den yngsta 57, och de levde kvar i ett ganska gammalt skolsystem med att de fick börja skriva skrivstil med riktig bläckpenna, och man stod upp när man svarade, och man skulle kunna en dikt utan till varje fredag och sådär. Och det jag vill hävda, och det är absolut min egna tes, att för mina barn var det väldigt, väldigt bra. De har klarat sig enormt bra i skolan och fick lära sig faktiskt att studera på ett sätt. Sen så är det väl alltid den här kanske att man önskar att den här mixen av svensk och tysk skola kanske är det optimala. Men för jag kommer framförallt ihåg min son när han flyttade hem. Och han började i fjärde klass då, tror jag, fjärde eller femte klass. Så kom han hem och så sa han att pappa, när man inte orkar lyssna på läraren så finns det en soffa att gå och sätta sig i och chilla lite. Och det var ju inte riktigt det han var van med den tyska disciplinen. Så att det blev ju väldiga kontraster för mina barn, och framförallt när de då kom hem till det svenska skolsystemet.
Hur nära var det att ni stannade kvar i Tyskland?
Det var nog ganska nära, för att det jag fick ett Kiel ville att jag skulle stanna kvar ett eller två år till, och då kände vi att när jag hade förlängt kontraktet sista gången så sa vi att ja, nu snart måste vi bestämma oss framförallt för våran dotter Hanna då, som när vi flyttade hem var 13 år. Och det var en stor anledning till att vi bestämde oss för att flytta hem, för att vi kände att väntar vi ett eller två år till så kan vi inte flytta hem med våra barn, utan för det vore inte riktigt schysst, för att de var ganska tyska då i mycket. Så att det var en stor anledning till att vi tog det beslutet att flytta hem då. För annars så sa vi, ska vi förlänga nu så då får vi nog bestämma oss för att bli kvar här tills våra barn har blivit stora.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Staffan har ett medfött hjärtfel som han har opererats för 2 gånger. Med en idrottsmans envishet var han mer rädd att tvingas sluta med handbollen än någonting annat när det där felet upptäcktes. Han vill inte gärna prata om sin egen framgångsrika karriär och han har svårt att beskriva sin hjältestatus, inte minst från åren i Tyskland. Och när han funderar på sin framtid som förbundskapten så tvekar han en del på grund av sitt förhållande till media bland annat. Han har svårt att känna sig bekväm i det nya medielandskapet. Bengan Johansson ledde Staffan och landslaget till många segrar, men minst lika stort inflytande hade Staffans tränare i Kiel, Noka Sedarusic, som körde en mycket tuffare ledarstil. Det i sin tur ledde till en del krockar när Staffan själv blev tränare här hemma. Men han är också ett bevis på att det går att nå framgångar på fler än ett sätt.
Ja, det tycker jag väl är väldigt spännande. Det har väl haft några föreläsningar om det också. Just om man tänker tillbaka till Kiel-tiden då, där jag var mina sista 7 år, där jag hade en väldigt auktoritär ledare som är född i Kroatien då, Noka Sedarusic, och Bengt Johansson i landslaget som var inte lika auktoritär utan mer en, ja, vad ska man säga, tappa ordet för vad man kallar det, men han överlämnade och var väldigt, ja, överlämnade stort ansvar till många spelare, och det gjorde ju verkligen inte Noka. Och det just med att vi, alltså det är väl det här lite, just det här med skillnaden med landslag och klubblag också, så var nog de två väldigt passande för Noka för klubblag, och Bengen kanske var lite mera passade hans ledarstil in i ett landslag. Men för att det är ju något som jag också har funderat på väldigt mycket. Men när jag böt i Kiel så var jag 32 år, vilket är relativt gammalt, och just att han fick mig till att utveckla mig som handbollsspelare vid 32 års ålder var ju också något som jag har funderat på väldigt mycket efteråt, hur fanken det gick till. Men det gjorde han verkligen, och just med det här med kanske det här vi pratade om det tidigare med plikttrogen, så jag lyssnade ju blindt på honom och trodde verkligen på allt han sa, och det, för mig var det oerhört bra. Men han var ju, det var en kanske inte så där jättesund ledarstil alltid mot oss spelare.
På vilket sätt då?
Nej, men att han var väldigt hård, och jag tycker att det också att han, visst man ska vara ärlig mot sina spelare, men att han kunde ha tendens att när han var ärlig så kunde han vara ganska elak också och väldigt personlig. Och det kanske man, jag tycker att man ska vara ärlig, men man behöver inte alltid vara elak, och det kunde han vara ibland, och det visste vissa av spelarna funkade ju inte ihop med honom, men att jag gick igång på hans ledarstil och triggades av det, och det var många gånger som han verkligen kunde lura mig på så sätt och säga en massa saker innan matcher och sådär som kanske inte var så snälla, och inte, alltså inte något personligt mot mig sådär, men att och just efteråt matchen, så det första jag tänkte var att inte att fan vad skönt att vi vann, utan haha, där fick du ser det, jag klarade visst det där så att, och då stod han bara och log där, och han visste precis hur han skulle, vilka trådar han skulle dra i för att få igång mig, och men att just att jag har lärt mig oerhört mycket av framförallt de båda.
Aha. När du flyttade hem sen och först spelade i Hammarby och sen blev tränare, hur mycket av den här auktoritära ledarstilen tog du med dig då?
När jag började i Hammarby så var jag, då levde jag kvar i den Noka-bubblan som jag kallar det, och var väldigt övertygad om att det så skulle jag vara. Och det är väl nästan så jag skäms lite över, men jag trivdes i det. Och sen att vi också fick framgång med Hammarby gjorde ju någonstans att jag kände att ja, det här är en bra väg. Och sen nu med, ja, det är ju 10 år sedan jag började som tränare, så tycker jag att jag har utvecklats i framförallt de här ledarskapsfrågorna och säkerligen blivit påverkad av det svenska systemet, om man kallar så, men att jag är ändå övertygad om att den ledarstilen kan likväl vara framgångsrik som den svenska. Och jag tycker att det är väl det som jag är mest fascinerad över nu när jag är ledare, att det finns massor med ledare som åker runt och föreläser om att det finns en ledarstil som leder till framgång, och det tycker inte jag är sant, utan det finns en jäkla massa olika ledarstilar som leder till framgång, och det är svårt att svara exakt på vad det är med de personerna som är framgångsrika, men att, och det är ju det som är det härliga och den stora utmaningen, och verkligen hitta sin egen ledarstil, och sen så vill man ju självklart vara framgångsrik också.
Men det gäller ju då som sagt att gruppen som man ska leda är med på den stilen. Mm. Det måste ha varit en chock för ganska många Hammarby-spelare när du kom in och körde hårt.
Ja, det kanske det var, men jag är oerhört tacksam, och jag hade en enorm tur med att det var många av de här spelarna som med Tobias Karlsson, Lukas Karlsson, de två framförallt, det fanns några till som verkligen drev den här gruppen, och de vart väl lite som jag var mot Nocka, de trodde på mig ganska hårt, och det var, jag menar, det hade ju kunnat vara så att de här spelarna hade kunnat gjort uppror mot mig och sagt att du kan dra ditt pepparn växer, och så hade jag suttit där. Så att det är självklart, och det är jag enormt glad över och stolt över och tacksam mot de här spelarna, att de verkligen trodde på det, på det vi gjorde tillsammans. Så det är klart att det är precis som du säger, det är ju både med Bengan och med Nocka så är det ju spelare som det inte har funkat med. Och det tror jag man som ledare rent generellt också, med vissa spelare så funkar det inte. Och det behöver inte vara vare sig ledarens eller spelarens fel, utan det är bara så. Det är ju så i resten av samhället också. Men vi människor funkar ju inte med alla, och det behöver inte vara någons fel, utan det är bara så. Och då ska man ju gå skilda vägar, och då kanske man kommer till antingen som ledare eller som spelare att man träffar rätt, så att säga. Och det betyder ju oerhört mycket för varje individ.
Du har ett medfött hjärtfel som du har opererats för 2 gånger. En gång i tidig ålder och en gång för 8 år sedan, eller vad blir det?
Ja, det är 7 eller 8 år sedan. Ja. Lite osäker faktiskt. Jag pratade om det med min fru, för jag fick en kallelse här till återkontroll, så då pratade jag om. Men jag tror att det är 7 år sedan jag gjorde operationen.
Men det var med, när upptäcktes det då? Och vad är det för typ av fel?
Ja, det är väl relativt dålig på att förklara det, men det är ett medfött klafffel där en klaff, nu visar jag, vilket är väldigt dumt i en podd kanske, men där det är som en trekant kan man säga, där klaffen slår, men det här var, för mig var den ihopväxt, så det var bara en flik som pumpade, så att säga, och man upptäckte inte det förrän jag var 5 år och konstaterade att det var ett medfött hjärtfel, och sen dess så gick jag ju på årlig kontroll från 5-årsåldern, och sen så kom det ju som en jättestor surprise för, i vilket fall mig, att när jag var 15 år, och det var den här första perioden jag talade om när jag växte väldigt mycket, så var jag inne på en sån här vanlig årlig kontroll, och då de konstaterade att att det behövdes göra en så kallad sprängning då. Det kommer jag väl ihåg väldigt starkt när jag var inne med mina föräldrar hos den här hjärtläkaren, och han sa att du behöver inte göra den här operationen om du slutar med all idrott och börjar samla på frimärken istället. Så att, och det fanns väl inte riktigt i min värld. Och den här sprängningen som man gjorde då var ju en relativt lätt ingrepp för de som sysslar med det här. Men att det, och just att jag inte hade märkt av det på något sätt, det var väl det jobbigaste för mig, att jag kunde inte förstå att jag var sjuk, så att säga. Och så att det var ju en orolig tid för mig. Det var det definitivt, men att jag var utskriven efter en vecka, och efter 3 veckor så åkte jag med till Österrike på skolresan till och åkte skidor. Det var väl inte till mina föräldrars stora glädje, men att det gick ju oerhört bra, och jag har ju gått på de här årliga kontrollerna även efter den första operationen. Och det är ju också lite så här läskigt i efterhand, tycker jag, när den barnläkaren som jag hade då sa åt mig att du kommer förmodligen behöva göra en ny operation där du behöver en konstgjord klaff när du är någonstans mellan 40 och 45 år. Och när man är 15 så är det 40-45, man tror inte ens att man ska komma till den åldern, höll jag på att säga. Det är så himla långt borta. Så att, men att det stämde nästan på året, som sagt var, att jag behövde göra det här. Och där var det lika igen med att jag gick på de här kontrollen, och sen så fick jag ett brev att jag skulle höra av mig igen och att den här operationen behövdes göras. Och jag har ju aldrig märkt av mitt hjärtfel på något sätt.
Men jag tänkte just fråga, om inte det funkar riktigt, det känns som att du skulle blivit väldigt andfådd, eller du har inte märkt det fysiskt alltså?
Nej, det har jag aldrig gjort. Och det var nog ännu värre, tror jag faktiskt, den här gången. För att nu när man har barn och såna här saker så vart det väldigt jobbigt för mig när jag skulle göra den här operationen. Och man är väl lite klokare och kanske mera fundersam när man är 43 än när man är 15 också. Så att, men att jag pratade ju med läkaren och kom till en insikt att det fanns inget annat, även om jag försökte få dem att behövs det verkligen och är det så farligt.
Eftersom du inte kände något.
Ja, alltså. Men då sa han att det var ju så att jag inte märkte det, och det sa han att det var inte så konstigt, men att de såg att det var på väg att bli sämre, och då gör man ju den bedömningen att det är bättre att göra det då när jag är så pass frisk, så att säga. Det är mycket bättre för det.
För vad kan hända annars, så att säga?
Nej, men det är att hjärtat blir svagare och svagare, så att säga. Och då blir ju operationen lite jobbigare när man är i sämre skick. Så att, och det gick ju alldeles utmärkt. Och likaså med efteråt har jag aldrig märkt någonting av det heller. Så att jag får gå och ta blodprover en gång i månaden nu. För jag äter ju varan då. Så att det är väl det enda som jag gör. Och sen så lever jag ett helt vanligt liv och kan till och med motionera mer än vad jag gör kanske just nu. Så att det är något som jag självklart har levt med hela mitt liv, men väldigt sällan påverkat mig sådär. Det är klart att när jag åkt på de här årliga kontrollerna och man får kallelsen så har jag alltid väckts upp lite, och jag är framförallt då i vuxen ålder, och även när jag bodde utomlands så hade man ju lite den här bara, fan att de vill inte komma och säga att jag måste sluta med handboll nu. Och det är ju egentligen en liten tanke som jag blir lite rädd för mig själv, hur jag kunde tänka så, istället för att, ja, det är klart att det är viktigt att hjärtat är friskt och sådär, men att det var min känsla, och det hade nog just den oron när jag gjorde de här eller undersökningarna att läkaren skulle säga åt mig att jag skulle få sluta med handboll. Den fanns ju där. Men jag blev ju lika glad när jag fick det beskedet att det var bara att köra på.
Började du med yoga före eller efter den senaste operationen?
Nej, det började med innan i Kiel var det som... Och det började nog med att jag hade rätt så mycket problem med min rygg under en längre period och fick ingen riktig bukt på det sådär. Och då tog jag alltid varit lite nyfiken och lite naiv också med att prova olika saker och tyckte det var spännande. Så att jag gick faktiskt till en sån... på folkhögskolan i Kiel där på förmiddagarna, så att det var jag, pensionärer och hemmafruar som gick på lite sån här, ja, man kan nästan kalla det husmödrar yoga, men jag fastnade för det. Det var en otroligt härlig lärare eller ledare, och där det var väldigt mycket stretching och avslappning, så det var inte så, inte mer åt den fysiska yogan som också finns, utan mer åt och stretching och avslappningshållet. Och det höll jag troget en gång i veckan under en lång period. Sen så är jag absolut inget så här yoga-fenomen att jag kan stå i några plommonträdsställningar eller något sånt där. Utan det var på en väldigt amatörnivå. Men att det var otroligt bra, för att jag blev bättre i ryggen framförallt av den stretchingen som det var. Och sen så var den här avslappningsdelen också väldigt skön för mig.
Vilket gäng ändå på de där klasserna. Hemmafruar, pensionärer och en av Tysklands största handbollsstjärnor som sitter där.
Ja, i början så kände de nog inte igen mig. Men efter ett tag så gjorde de det. Och det var... alla var verkligen där för sig själva, och hon var väldigt skicklig på det, för att jag, just att jag kände det här att man var där för sig själv, och man där, det låter ju väldigt klyschigt, men man gjorde sitt bästa. Men att hon fick verkligen fram den känslan, och det var ju lite, tyvärr blev det väl lite så där tävling ibland, för att det var någon övning när vi skulle stå på huvud, och då hade jag lite svårt för det i början, men sen så grejade en farbror på 70 år det, och då kände jag att det här måste jag också klara av.
Det
blev lite så där, men det grejade efter ett par gånger, så att ibland var det bra att få ha lite tävlingsdjävulen i sig även där.
Hur stor stjärna var du? Hur såg din tillvaro ut då i Tyskland alltså?
Ja, det här är väl den delen som jag tycker att vi har alltid haft lite svårt, och det ligger väl med lite i fatet kanske i dagens samhälle och jag tycker alltid haft lite svårt att prata om mig själv, och jag säger inte det med någon avundsjuk eller bitterhet sådär, men att jag är oerhört glad och stolt över att jag spelade framförallt då kanske i Kiel, men även de tre åren i Niederbutzbach där vi var ett bra Bundesliga-lag och även så i landslaget under den långa tiden, att jag har varit med och bidragit. Sen har jag haft otroligt bra spelare runt omkring mig också som har självklart hjälpt mig, men att jag känner också att jag har hjälpt laget, och det är jag jättestolt över, och det är väl sådana saker som kanske ibland faller i glömska, men jag skulle nog med lite kaxighet då och lite att jag börjar svettas lite när jag säger det. Men från 97 till 2002 så var jag definitivt en av två av de bästa i världen på min position, och jag blev uttagen i världslaget eller All-Star Team i VM 97 och VM 99, så att det är klart att jag har spelat på en väldigt hög nivå, men att det jag känner nog ändå just det här att jag har varit med och bidragit till till framgångar i både klubblag och i landslag är det som jag är stolt över. Och sen så höll jag på väldigt länge, och just att jag tycker jag bidrog både i försvarsspel och anfallsspel, vilket jag också var ett viktigt mål för mig, att bli en så nära som möjligt. Sen uppnår man ju aldrig det med att bli en komplett handbollsspelare. Det tycker jag absolut inte att jag var, men att jag var både en bra anfallsspelare och försvarsspelare är väl det som jag också är glad och stolt över, att jag bidrog åt båda hållen, så att säga. Jag har nog en liten mer, eller en lite annorlunda hur ska man säga, ja, roll, eller det är kanske fel ord, men hur de ser på mig i Tyskland som handbollsspelare kontra i Sverige, så skiljer sig nog det lite.
Det var en större hjälte i Tyskland, eller?
Nej, jag är hjälte, vill jag
säga. Ni ser inte det här nu, men du bara vrider dig som en mask här.
Det vill jag inte använda, men mer kanske att jag var inte... just det, vi pratade om det här, att det är väldigt lätt att man blir inplacerad i fack, och det facket som jag hamnade i från början, och det är ju mycket möjligt att det, stora delar av det var rätt i början av min handbollskarriär, men i Tyskland såg man mig inte lika kanske som den här bollbohemen, utan mer som en komplett handbollsspelare.
Som den stjärna du var.
Ja.
Jag tänker, men även fast inte du själv ser det som varumärke, alltså med ditt hår och så, det måste ju ändå ha varit mycket hos.
Det är klart att det var det, och det, visst, jag menar, jag var med i omröstningar, och återigen så är jag inte speciellt, eller jag är inte bitter eller så, men jag var med i omröstningar om världens bästa handbollsspelare, och jag var en av tre i några omröstningar i Bundesligas bästa spelare och sådär, så det är självklart så var jag på en hög nivå, men jag vill ändå framhäva att jag spelade också med otroligt bra spelare som gjorde mig självklart bra också, och förhoppningsvis så finns det andra spelare som känner att jag var med och gjorde dem till lite bättre handbollsspelare också, men att det och sen att jag var med under en sån lång period, för att det är ju också något jag är stolt över, att det höll i sig ganska länge.
Vad har du för relation till media?
Ja, det där är, ja, det går faktiskt upp och ner, och det jag just det här med nu känner jag det här, att jag är, och jag tycker själv, och det är ingen självömkan eller någonting, och jag vill verkligen förtydliga att jag inte är bitter eller någonting sådär, men att jag känner ofta att jag just det här att jag är ganska dålig på och jag vet inte om jag ska få använda det uttrycket, sälja sig själv, och jag menar inte något negativt i det, jag kan nog bli lite mer så här, tycka att andra personer är duktiga på det. Och jag tycker inte att jag är det. Och jag går väl gärna tillbaka till den här Winnerbäck-låten med att jag kom på idag vad jag skulle ha sagt igår. Att jag är ganska dålig på att hitta de här klatschiga och sköna grejerna som kanske uppskattas av media, och är väl rätt så eftertänksam sådär, och då gör det nog att många upplever att jag är lite småtråkig och kanske lite butter sådär, men jag upplever inte det, och sen så blir det också det här att när man är öppen och säger saker mot media så blir det också just det här med att man hamnar i fack och någonting blir en sanning och den sanningen lever kvar så himla länge. Och det kan jag känna att det har jag problem med. Och då blir det också att jag, då säger jag mindre istället. För att liksom inte det här, ja men så där sa du för 2 år sedan. Ja men det har hänt ganska mycket under de här 2 åren. Men även, det finns ju kvar. Och, jag kan då känna att det, just med i våran krets då med Bengan Boy som man nu kallar och så är det ju vissa som är jäkligt skickliga på det och vi är några andra som inte är lika bra på det och det har ju också med min personlighet att göra och visst jag kan önska att jag skulle kunna kanske vara lite mera avslappnad ibland men samtidigt så ligger det någonstans i min personlighet och kanske lite det här och det är kanske någon jag kanske ska gå till någon terapeut med det men att det finns kanske kvar någonting av det här att jag vill bli uppfattad som seriös och det är väl och det har ju hänt otroligt mycket i det här i den här medievärlden att just att det som jag kan uppleva prioriteras väldigt högt är att man är, som det är så modernt, att man är en skön lirare. Och det är nästan viktigare än att man gör något bra som på de idrottsliga grejerna. Och det är en sån sak som också finns med i mina tankar om att fortsätta som förbundskapten att det är liksom vad är kriterierna och jag märker att jag är inte världens klackarna i taket kille och den som är superbra i media utan att jag ställer upp på de flesta intervjuer och gör saker men jag tycker inte att jag nu tittar jag inte på det själv men när jag går ifrån en intervju direkt efter en match och sådär så känner jag nog själv att ja, du var jävligt tråkig Staffan.
Är det så att som du känner inför en intervju till exempel att bilden av dig krockar med hur du är? Att det där det inte liksom går ihop då?
Eller vad
du brottas med liksom?
Ja, jag kommer, det, alltså jag går väl upp och ner i det här med hur jag ser på det. Men att just det här med att jag vet inte om det är rätt ord och det jag kanske kommer på något bättre imorgon. Men om vi stannar kvar vid att sälja sig själv. Som jag inte menar något, återigen, jag vill verkligen betona inget negativt med det. Men att jag lyssnar ju på en hel del andra podcast och en del har jag hört med Mario Scocco som jag tycker är fantastiskt rolig att lyssna på. Han sa något jäkla bra som finns kvar också just det här med det här bekräftelsebehovet att alla människor har ju ett behov av ett bekräftelsebehov och det har ju självklart jag också men det finns personer som liksom får ett nu visar jag på ett glas här, liksom får det här bekräftelsebehovet fullt och då känns det bra men sen finns det de som där det faktiskt inte finns någon botten för. Och de vill bara ha mer och mer. Och den personen är inte jag. Och jag kan nog erkänna att jag har lite svårt för de personerna som är så. Och det är ju bara att ta det efter. När vi tog det här OS-silvret så fick jag väldigt mycket förfrågningar. Och ställa upp på saker. Och vissa saker kan jag nog känna så här, fan det där kunde jag ställt upp och jag skulle varit med i någon sketch med Filip och Fredrik och såna här saker och då backar jag ur och jag lever väl någon tro att då är mitt glas fullt och då känner jag att jag vill stå tillbaka och då tycker jag inte att vad fan, nu har jag stått i centrum ett tag och det känns bra. Och det kanske jag har förlorat lite på i om man nu ska säga det här, varumärket eller för mig själv. Men ja, jag vet inte. Och som du märker så har jag inget jättebra svar, utan jag bara svamlar, känner jag.
Men är det inte, alltså, när det gäller så här prestation, idrott i allra högsta grad, så är det ju väldigt lätt att det finns hål i den där koppen nu. Mm. Eftersom det här handlar om att prestera och att göra det på ett sätt så att folk ser. Mm. Och även bedömer då.
Mm. Ja, men jag kan nog märka det rent generellt som tränare och som spelare och även i andra sammanhang. Att liksom och jag tror att det är... någonstans, nu börjar väl hitta någonstans, just det här med att man... Att det är lite lätt att tappa fotfästet. Och någonstans så är det väl något som... Förmodligen mina föräldrar också, lite det här larvet. Man ska, och det känner jag, att jag är väldigt noga med att jag ska stå med båda fötterna på jorden och inte sveva iväg. Och jag tror att det är ganska lätt att göra det. Och jag kanske har varit extra återhållsam med det, för att det tror jag att jag skulle få väldigt... svårt att ta emot ifall några nära och kära till mig skulle säga att fan, nu börjar du sväva iväg, eller nu börjar du tappa fotfästet här, och vem fan tror att du är egentligen. Så att jag gillar också folk som gör istället för att snacka. Det är, och jag tycker att det också varit så här att jag i intervjuer och sen framförallt när jag var som spelare och kanske även som tränare, så har jag gärna dragit lite i handbromsen och sen försökt visa det på planen istället. Och det tycker jag gillar ju de personerna, andra som också är sådana, att det mesta bevisar man på planen och inte i före och efter i en massa snack.
Mm. Nu sitter vi i alla fall på ett hörnkontor med fönster ut mitt i stan. Fantastisk utsikt här från på 9:e våningen.
Ja.
Ser hela stan härifrån. Och du funderar som bäst nu på din framtid, hur det ska bli med den. Så det får vi väl veta då så småningom. Vad tror du att du gör om 10 år?
Ja, jag som sagt, jag fyllde ju 50 här för snart ett år sedan, och jag hade ju en förhoppning och tro den dagen jag slutade spela att jag skulle göra något helt annat. Jag skulle verkligen, jag hade ingen plan på att bli tränare. Nu blev det så, och har skjutit det här lite framför mig hela tiden, och nästan det här att vad ska jag bli när jag blir stor. Och det jag sa väl i mitt tal på 50-årsdagen, att nu har jag nog kommit till den insikten att två saker. För det första så, och det, jag väntar väl lite på det fortfarande, och det är väl framförallt, jag tror det var Plura som sa det, att hörde jag, när man fyller 50 så blir man mycket mer avslappnad, för då skiter man i vad folk runt omkring en tycker. Ja, men jag har blivit lite bättre i det. Men, och det andra var väl att jag har kommit till insikten att handboll är mitt liv, och det kommer nog bli det när jag fortsätter. Så gjorde jag väl något erkännande att du är faktiskt handbollstränare, Staffan. Och nu har jag otroligt svårt att se att det inte skulle bli handboll som jag kommer syssla med, och säkerligen och förhoppningsvis syssla med om 10 år också. Sen var det är och i vilken form, det törs jag inte säga om, men att jag skulle bli väldigt överraskad om det inte var med handboll. Men samtidigt så hade någon sagt till mig när jag var 40 år, att, eller 35, att om ett antal år så kommer du vara förbundskapten i svensk handboll, så hade jag nog lagt på ett stort askarv.
Kommer du bo kvar i Sverige, tror du?
Det törs jag inte spå om.
Okej. Staffan Olsson, tack så mycket!
Tack själv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.